Våldsbrottslingen, artisten och bedrägeriet med guldtackorna. Misstänkte frysmördaren utreds för nya brott. Jag heter Nicole Dobosan och du lyssnar på NVT Krim, en podd om värmländska brott. Idag är det tisdag förmiddag den 30 maj när vi spelar in den här podden. Och vi är faktiskt på lite annat ställe idag också, om någon av er tycker att ljudet låter annorlunda mot vad det brukar. Men annars allt som vanligt. Jag hälsar välkommen till Åsa Asplid som precis som jag jobbar som kriminalreporter här på Nya Värmlandstidningen. Idag ska vi prata om ett fall som hamnat lite i skymundan av de senaste veckornas olika mordutredningar, men som har minst sagt spektakulära inslag. För det handlar om en pågående utredning om grovt penningtvättsbrott, och det här är i en härva som inkluderar miljonbelopp, guldtackor och en lyxbil. Och sammanlagt är närmare 15 personer från Värmland, Dalarna och Stockholm misstänkta för brott. Och Åsa, du har ju gått igenom detaljerna i den här historien. Hur började det egentligen?
Det här startade med ett telefonsamtal i mitten av januari i år. Det är en företagare någonstans i landet. Vi har inte fått reda på vart han är geografiskt befinner sig. Han blir i alla fall uppringd av en person som påstår att han ringer från Konsumentverket i Karlstad. De börjar prata och den här mannen från Konsumentverket ska då ha lyckats övertala företagaren om att han ska placera om 1,7 miljoner av sina tillgångar till en annan bank. Det här är ju någonting som Konsumentverket inte alls brukar ägna sig åt. Men bedragare är ju många gånger otroligt skickliga manipulatörer, och den här företagaren blir övertalad att genomföra den här banktransaktionen, så att han sätter över 1,7 miljoner kronor i tron att det går till en bank. Det visade sig att det inte alls gör, utan pengarna går till ett litet aktiebolag i södra Dalarna som två bröder som de driver en livsmedelsaffär ihop och har det här aktiebolaget tillsammans då, och där hamnar pengarna istället. Företagaren upptäcker ju så småningom att hans 1,7 miljoner inte alls har gått in på någon bank, så han kontaktar så småningom polisen då.
Vad hände med bröderna då? Blev de gripna eller?
Ja, polisen kan ju gå in och följa de här transaktionerna och upptäcker ju omgående vart pengarna har gått. Och det leder då i mitten av februari i år att de griper de här två bröderna och de blir häktade för grovt penningtvättsbrott.
Men de bröderna då, hur har de förklarat att de fick 1,7 miljoner på sitt konto plötsligt?
Det här är ju någonting som de inte alls har förnekat till. Det är väldigt uppenbart att den här stora summan pengar har gått in där. Men de säger att de var inte alls medvetna om att det här beloppet kom från någon brottslig verksamhet. Utan de har gett en förklaring som de menar på visar att de är helt oskyldiga till brott i sammanhanget. Åklagaren Fredrik Skoglund i Falun som utreder det här vill inte riktigt gå in på detaljerna i deras förklaring, men bröderna blev i alla fall häktade och satt häktade en ganska lång stund för grovt penningtvättsbrott.
Mm. Men nu är det ju 10-15 personer som var med i det här, så vi kanske ska börja med det värmländska persongalleriet då för att göra det lite lättare att hänga med här. Så vilka handlar det om?
Ja, som du sa, det är ju flera personer i Värmland som är huvudmisstänkta i den här härvan, och då har vi en man som vi har valt att kalla våldsbrottslingen. Det är en man i 30-årsåldern från Kristinehamn. Han är villkorligt frigiven för mordförsök. Dömdes 2015 till 8 års fängelse för att ha knivhuggit en man på en fest i Karlstad väldigt allvarligt. Han fick livshotande skador, så han Den villkorliga domen löper på fram till november i år då. Han är tidigare dömd också för flera andra misshandelsbrott. Sen har vi även artisten. Det är en nationellt känd artist i 30-årsåldern. Han har haft stora listframgångar med musik i den genren han är verksam inom då. Han är även kriminellt belastad och har suttit i fängelse för bland annat rån, misshandel, narkotikabrottslighet. Och under ett av de här fängelsestraffen så lärde han och våldsbrottslingen känna varandra. De avtjänade straff tillsammans då, och sedan båda två har försatts på fri fot så har de fortsatt att umgås, och artisten har framförallt under vintern och våren som varit nu varit i Kristinehamn i perioder och hälsat på våldsbrottslingen. Mm. Sen har vi även en man som vi kallar studenten. Det är en 21-årig man från Karlstad, helt ostraffad sedan tidigare. Han har tidigare bott i Kristinehamn och troligen är det då han har fått kontakt med artisten och våldsbrottslingen på något vis. Vi vet inte riktigt hur då. Men studenten hävdar då att det är de två, artisten och våldsbrottslingen, som helt enkelt tvingat in honom i den här härvan och fått honom att begå brott. Och till sist har vi även en 21-årig man då, lika gammal som studenten. Men vi har valt att kalla honom 21-åringen. Han är boende i Kristinehamn. Tidigare dömd för lite, några få mindre allvarligare brott. Men han har även utretts för bedrägerier under förra året, men där blev misstankarna så småningom avskrivna.
Men hur kopplar man de här fyra värmlänningarna då till bröderna i Dalarna?
Ja, det är klassiska sättet follow the money helt enkelt. Polisen intresserade sig ju för de här pengatransaktionerna, och när man då tittar på vad som har hänt med de här 1,7 miljonerna som gick in på brödernas konto, så ser man att i mitten på februari i år så görs det ett köp av en väldigt exklusiv BMW på ett bilföretag i Stockholm. Den här bilen betalas med pengar från brödernas konto. Det görs en överföring från deras konto vidare till bilföretagaren. Ägare till den här bilen är studenten. Han skrivs upp som ny bilägare. Däremot så kan man se att efter bara en vecka så väljer studenten att sälja samma bil, men då till ett betydligt lägre pris. Han säljer den för 650 000 kronor, och de pengarna har åklagare och polisen kunnat se att de tas om hand av artisten och våldsbrottslingen. Det är lite oklart hur pengarna förs över till dem, men det är de två som sedan använder de här 650 000 kronorna för att köpa guldtackor, enligt Fredrik Skoglund.
Vad är det för brott då?
Ja, hela det här upplägget då är ett klassiskt penningtvättsbrott, och i och med att det rör sig om så stora summor så blir det grovt. Det är ju ursprungligen pengarna från bedrägeriet, och sedan har de här olika transaktionerna då gjorts i ett försök att tvätta pengarna.
Men då känns det som att studenten lite grann har lånat ut sitt namn som en sån här klassisk målvakt för att kanske ta rygg för artisten och våldsbrottslingen, eller?
Ja, det är väl det misstankarna är helt enkelt. Och det är det han själv mer eller mindre säger också. Att han har blivit intvingad i att bli registrerad som bilköpare.
Men finns det fler misstankar mot de här männen då?
Ja och nej kan man väl säga. Det är framförallt våldsbrottslingen som är misstänkt för ytterligare ett försök till grovt penningtvättsbrott. Där har man då kunnat se att han har varit på väg att genomföra ett köp av väldigt exklusiva däck hos en däckfirma i Kristinehamn. Han har beställt däck för omkring 400 000 kronor. Det är också pengar som man tror härrör från de här ursprungliga 1,7 miljonerna. Där har köpet av någon anledning stoppats, men innan det slutfördes, och därav då att det blir ett försök till grovt penningtvättsbrott. Sedan är han även misstänkt för flera liksom mer mängdbrott i sammanhanget. Det rör sig om olovlig körning, rattfylleri, ringa narkotikabrott och sådana saker. Och även artisten då är misstänkt för den här typen av mindre allvarlig brottslighet. Han greps redan tidigare i år tillfälligt på ett hotell i Kristinehamn när han hade en mindre mängd droger på sig. Så det har lett till en brottsmisstanke om narkotikabrott och narkotikabrott för eget bruk, tror jag det handlar om.
Men när greps de här männen då?
Ja, det har ju skett i perioder här under våren. Bröderna i Dalarna, de blev gripna ganska omgående i mitten på februari i år. Det var väl mer eller mindre då som polisen kopplades in och satt då häktade, som jag tidigare sa, i flera veckor. Men båda två har numera försatts på fri fot och man anser att de inte kan förstöra utredningen längre. Sen dröjde det nästan en månad till mitten på mars ungefär, då grep man även studenten, han som då var registrerad som köpare till den här exklusiva BMW:n. Han är fortfarande häktad också för grovt penningtvättsbrott. I slutet på mars tog polisen in våldsbrottslingen och 21-åringen från Kristinehamn. Våldsbrottslingen är fortfarande häktad medan 21-åringen försattes relativt nyligen på fri fot. Och kort därefter, jag tror det var 5 dagar senare, så greps även artisten då och häktades även han för grovt penningtvättsbrott. Och han är också fortsatt frihetsberövad. Så du har de här 6 personerna då totalt som har varit häktade, varav 3 fortfarande frihetsberövade. Men utöver det så är det närmare 10 personer som utreds för brott i den här härvan. Och det är ju framförallt i Värmland och Dalarna. Men de har inte varit häktade vid något tillfälle.
Men har polisen hittat den personen?
Nej, de har ju inte gjort det. Det är en av de stora pusselbitarna i den här utredningen som saknas fortfarande. Man har inte identifierat den här telefonringaren då. Utan det är väl framförallt det man letar efter. Sedan vet man ju, det kan ju hända att det är någon av dem som redan är häktade för grovt penningtvättsbrott som har gjort sig skyldiga till det telefonsamtalet också. Men det är ingenting man har kunnat bevisa ännu i alla fall. Så.
Konstigt att säga att man är från Konsumentverket, för det känns som att de flesta ändå känner till att de inte ägnar sig åt sån bankaffär. Liksom.
Ja, det är ju jättemärkligt i sammanhanget. Men ja, uppenbarligen har ju personen i fråga varit oerhört övertygande i det telefonsamtalet.
Ja, vad hände nu då?
Ja, jag pratade med åklagaren igår senast och utredningen fortsätter ju. Men den är i slutskedet, så att man räknar med att ha slutförhör med alla misstänkta här nu inom kort. Och sen är åklagarens förhoppning att kunna väcka åtal i eller runt midsommarhelgen där kring eller strax därefter. Vilket då skulle betyda att det troligen blir rättegång under sommaren någon gång, antagligen i juli skulle jag säga.
Var någonstans kommer man att hålla den här
rättegången? Jag vet inte riktigt. Det är ju det man funderar lite grann på. För det här målet är ju, halva ligger ju i Värmlands tingsrätt och andra halvan hör till Falu tingsrätt. Så att du har ju 2 olika målnummer och i Värmland är det då 4 personer misstänkta i Värmland, medans övriga tror jag hör till den utredningen som ligger i Falu tingsrätt. Så, ja, det mest logiska känns ju att man slår ihop det här till en rättegång, men sen får vi se om det blir Falun eller Karlstad den hålls i.
Vill du och ditt företag nå ut genom våra poddar? Vi på NVT Media hjälper dig med din marknadsföring. Kontakta oss på mediepartner@nvtmedia.se så berättar vi mer.
Då går vi över till det misstänkta frysmordet som vi pratat om vid flera tillfällen tidigare. Det rör ju den här mannen i 50-årsåldern som är misstänkt för att ha haft sin döda sambo i frysen på gården i Årjängs kommun. Eller det har han ju rättare sagt erkänt, men där fortsätter utredningen i alla fall och det händer nya saker. Nicole, du vet mer om det här?
Den här mannen i 55-årsåldern, han är nu också misstänkt för grovt bedrägeri och polis och åklagare anser att han har tagit ut sin döda sambos pension sedan den 12 januari 2018. Och det blir ganska mycket pengar. Jag tror att han är misstänkt för att ha tillskansat sig 1,3 miljoner kronor under de här åren. Så han häktades i fredags misstänkt för grovt bedrägeri och han är ju dessutom också då häktad för grovt gravfridsbrott.
Sen gäller det ju även tidpunkten när den här kvinnan misstänks ha dött. Tidigare har ju polisen sagt att det troligen skedde i september 2018, men nu har man istället ändrat det till ett ganska specifikt datum ett halvår tidigare i tiden. Hur kommer det sig?
Åklagaren har inte egentligen velat förklara varför, men advokaten säger att mannen redan från början har sagt att det var den 12 januari som hans sambo dog och han la henne i frysen. Så det skulle ju kunna vara så att åklagare och polis nu har jobbat med att kunna belägga att det datumet faktiskt stämmer och att de nu har lyckats med det också.
Och fanns det någon bevisning som liksom styrker det här med just 12 januari?
Återigen så är det ju då advokaten som säger att det rör sig om någon typ av uppgifter av skriftlig karaktär. Sen kan vi ju bara spekulera i vad det kan vara för uppgifter. Det kan vara att kanske han har antecknat i en dagbok, vi vet ju inte. Men någon typ av skriftlig bevisning finns det för att det var det datumet som hon ska ha dött.
Vad säger han själv om de här nya misstankarna mot honom då?
Han förnekar brott. Han säger, om man ska uttrycka det lite slarvigt då, att det är ju inte hans fel att norska försäkringskassan har underlåtit att kolla om mottagaren av de här pengarna, alltså hans sambo, att hon är död.
Men han menar helt enkelt, han medger att han har tagit del av de här pengarna men tycker inte att det rör sig om något grovt bedrägeri.
Jag vet faktiskt inte om han medger att han ens har använt pengarna i alla fall. Så långt vet jag inte.
Nej.
Men han menar att han inte har haft uppsåt att lura till sig pengarna.
Däremot så har han då definitivt medgett att kvinnan dog redan 12 januari.
Ja. Och det har han ju varit tydlig med, och det har han ju erkänt hela tiden egentligen, just det här grova gravfridsbrottet som han ju har varit häktad för länge.
Hur går det i utredningen om själva mordmisstanken då? För det är ju ett brott han faktiskt inte är häktad för, även om misstanken har kvarstått.
Han har ju hela tiden varit skäligen misstänkt för mord, alltså misstänkt på den lägre graden, och det är han fortfarande. Men han utreds samtidigt mot den misstanken, och åklagaren säger att det man väntar på nu, det är ju det här obduktionsprotokollet som fortfarande inte har kommit, alltså det utvidgade. Man fick ju preliminärt obduktionsresultat för en tid sedan som inte egentligen kunde visa hur hon dog eller att hon dog på grund av något brott. Så nu blir det väl avgörande då vad den här slutliga obduktionsrapporten kommer att säga.
När kommer den?
Ja, om några veckor trodde åklagaren Linda Karlsson när jag pratade med henne i förra veckan.
Kan vi räkna med att det blir åtal relativt snart efter det då?
Ja, det kommer kanske ganska snart under sommaren trodde väl åklagaren.
Då går vi över till veckans Molgan. Det var några veckor sedan vi hade det. Det är ju när vi har någon person som har kanske kommit med en lite mer kreativ förklaring till ett brott personen är misstänkt eller dömd för. Och den här veckan så har du läst en dom, Nicole, som faktiskt kan kvala in som veckans Molgan.
Ja, det är faktiskt 3 år sedan lite drygt som det här hände. Men det var flera personer i Edsvalla som en kväll i april 2020 upptäckte och hörde en ganska vinglig bilfärd som började med en krock med en annan bil och slutade med en krasch ner i en slänt och stoppade i en syrenberså. Och då var det vittnen som såg två personer som trasslade sig ur den här bilen och joggade iväg därifrån. Och som sedan dessutom kom tillbaka till olycksplatsen och många kände igen de här två personerna. Så det slutade väl med, om man ska dra det snabbt, att det var en man i 45-50 års åldern som åtalades för grov vårdslöshet i trafik och smitning från olycksplats. Och nu har det varit rättegång mot den här mannen.
Vad sa då, han att
ja, han har ju hela tiden förnekat brott. Han säger att det fanns en tredje person i den här bilen och det var den personen som körde. Och det var så här då att de här två männen hade suttit hemma hos den här 50-årsmannen och druckit lite öl och sådär. Och så ville de köpa cigaretter, men då hade de ju druckit lite så att de gick ut på vägen där i Edsvalla och råkade då stöta på en person som kan ha hetat Micke, sa de. Under rättegången. Och det var Micke som erbjöd sig då att köra dem till cigarettaffären och handla. Och det var också Micke då som satt bakom ratten när de kraschade ner i den här sirenbersån.
Mm-hmm. Så Micke var molgan kan man säga.
Ja, det var det. Och tingsrätten skriver i domen där de brukar skriva när någonting kanske inte verkar helt sanningsenligt, att det hela verkar som en efterhandskonstruktion. Det var ingen av vittnena som såg kraschen och de två männen krypa ur bilen som också såg en tredje man. Det finns inga spår av någon tredje man eller den här Micke då på den utlösta krockkudden, utan där finns bara spår efter DNA-spår efter den här mannen i 50-årsåldern som nu åtalades och faktiskt också har dömts då för de här brotten. Grov vårdslöshet i trafik och smitning från olycksplats. Så han får, det är en tidigare helt ostraffad person, så han, och eftersom det också var väldigt länge sedan som den här händelsen inträffade, så får han villkorlig dom och så 120 timmars samhällstjänst.
Och då har vi veckans dom också. Den handlar om en ganska otäck misshandel där en av de kända gängkriminella i stan är skyldig och dömd också nu då.
Mm.
Vad vet du mer om det här, Nicole?
Ja, den här killen, eller mannen i 30-årsåldern, han är umgås, vet vi, med en person som pekas ut som gängledare här i stan faktiskt. Och man kan säga att han sitter på det här, ett våldskapital. Och han har också dömts, inte bara här i Karlstad, för en misshandel av en krogvakt som han blev arg på när han och gängledaren inte blev insläppta på den här krogen. Han har också dömts för en väldigt grovt rån mot en vän uppe i norra Sverige. Men nu, och sen har vi, vet jag, skrivit om honom också när polisen gjorde husrannsakan hemma hos honom och var tvungna att skjuta ihjäl hans hund.
Ja, det var ju inte så länge sedan det hände. Det rapporterade jag en del om. När de gick in i mannens lägenhet, jag tror att det var för att leta droger, så kom den nära hunden springande i full fart ut mot polisen och attackerade dem och ja, situationen blev så akut så poliserna sköt helt enkelt ihjäl hunden i trapphuset.
Och efter den där hundincidenten då så blev den här gängmannen och hans flickvän vräkta från sin lägenhet. De hade betalningsanmärkningar och sen kan tänka mig att det var stökigt kring lägenheten och så. Och då fick de flytta in hos en kompis. Och den här kompisen lovade dessutom att han skulle hjälpa dem att skaffa en ny lägenhet. För de trodde verkligen inte själva att de skulle kunna klara det med sina betalningsanmärkningar. Men sen pratade kompisen med sin mamma som avrådde honom bestämt. Och han bestämde sig också då för att prata med gängmannen att det var nog ingen bra idé. De får klara sig själva och fixa sin egen lägenhet. Och det var då som gängmannen hade bara spårat ur och blivit alldeles svart i ögonen och sen gett sig på sin kompis och pepprat honom med slag, knytnävslag i ansiktet och mot kroppen. Och kompisen säger själv att det här pågick in i ett badrum i 15-20 minuter. Innan han lyckades fly, men i hallen blev han upphunden igen av den här gängmannen och då var han också beväpnad med två knivar. Och då blev det ju en livshotande situation, kände kompisen. Han kände att allt han kämpade för där och då i hallen, det var att ta sig levande ut ur lägenheten. Men sen fick han tag på en av knivarna. Och då hade gängmannen liksom på något sätt vaknat till. Så det var som att han var i något märkligt mode.
Otäck situation.
Ja, då. Verkligen. Men då slutade och upphörde allting. Och sen sa gängmannen bara till sin kompis att okej, om du polisanmäler det här så vet du att jag känner folk som jag kan ringa till. Och då hänvisar han förstås till den här gängledaren.
Men det här har ju uppenbarligen blivit polisanmält, så struntade kompisen i de här hoten?
Nej,
eller alltså, vad hände?
Han var ju tvungen att åka till sjukhus. Det här var i början av mars. Och han åkte till sjukhus samma kväll och fick vård. Och vad jag förstår var det i samband med det då, om sjukhuspersonalen helt enkelt har reagerat och anmält det här.
Så, vad blev domen?
Ja, han får faktiskt 2 års fängelse för grov misshandel och övergrepp i rättssak.
Ja, det var allt från oss idag. Jag tackar så mycket för att du har lyssnat. Glöm inte bort att gå in och prenumerera på den här podden så att du inte missar nästa avsnitt. Tipsa gärna en vän om att vi finns också. Du kan diskutera podden och även komma med tips på vad du tycker att vi ska prata om i vår Facebookgrupp NVT Krim. Det går även bra att mejla nyhetstips till oss på asa.asplid@nvt.se eller till Nicole på nicole@nvt.se. Jag heter Åsa Asplid och är kriminalreporter på NVT, precis som min kollega Nicole de Bouchan. Klipper podden gör Carl Edlom, som även står för ljud och jinglar, och ansvarig utgivare är Mikael Rotsten.